Du lyssnar på Webradio Areton.
Jag hade precis vaknat. Det var söndag förmiddag och klockan var knappt 11. Utanför mitt fönster på Dalagatan i Stockholm var det grått och regnet strilade lik tårar ner på fönstret. En typisk kall och ruggig höstdag i oktober. Så här i efterhand minns jag inte vad jag gjorde tiden mellan det att jag vaknade och fram tills dess att mobilen ringde. Jag blev förvånad över att det ringde. Det var mamma. Så här dags, tänkte jag. En bekymmersrynka bildades i min panna. Jag svarade. Hej Jenny, det är mamma. Vad har du för portkod? Jag står utanför. Va? Utanför? Jag förstod ingenting. Min mamma bor i Göteborg. Bekymmersrynkan i pannan övergick till en stor klump i magen. Jag ger mamma portkoden och på den korta tiden som det tog för min mamma att ta sig från porten upp för trappan till min lägenhet på första våningen hann 1000 tankar flyga genom mitt huvud. Men i samma stund som jag öppnade min ytterdörr såg min mamma i sällskap av min moster och deras gemensamma ansiktsuttryck så tänkte jag direkt, pappa. Det var den 15 oktober 2006. Natten innan hade min pappa tagit livet av sig. Jag heter Jenny Sundman och mitt program kommer att handla om hur en tragisk och livsförändrande händelse till slut gav mig viktiga insikter och lärdomar och hur det i sin tur var början på min resa mot ett bättre liv. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that
And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow.
Jag skulle fylla 26 om bara en och en halv månad. Jag hade bott i Stockholm i drygt 2 år och jobbade i en av klädbutikerna på Biblioteksgatan. Det är en shoppinggata mellan Stureplan och Norrmalmstorg. Livet bestod av mycket festligheter på Stureplan, nyfunna kompisar och en väldigt dålig självkänsla. Min flytt från Göteborg till Stockholm hade egentligen mer varit en flykt än en flytt. Jag ville fly från mina problem och mitt eget beteende. Men ingenting blir annorlunda för att man byter stad. Det går inte att flytta från sina problem. Det går inte heller att skapa förändring i sitt liv om man inte vet hur man ska göra eller har rätt verktyg. Utåt sett så var jag en självsäker och social tjej som var van vid att bli uppmärksammad på grund av mitt yttre. Men som på insidan inte hade särskilt bra koll på mitt egenvärde. Innerst inne kände jag mig vilsen, men jag förstod inte att det grundade sig i en dålig självkänsla. Och nu ställdes jag inför en omskakande och livsförändrande händelse under en tid då livet var tillräckligt rörigt och svårt som det var. Min pappa hade inte orkat längre. Han hade lämnat mig, min bror, min mamma, sina systrar och alla sina vänner. Hur kunde det gå så långt? Vad är en dålig självkänsla och hur yttrar sig den? Vet du vad skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är? Det är ganska många som inte vet. Självkänsla är det som är kopplat till dig som person. Alltså den du är, ditt egenvärde som människa. Det är när du vet att du duger som du är. Du får ta plats. Du är värd att lyssnas på, respekteras och du är lika viktig som alla andra. Du känner dig trygg och ifrågasätter sällan varken det du säger eller gör. Du jämför dig aldrig med andra utan bara med dig själv och din egen utveckling. Du har tillit till dig själv och den du är. Det är att ha en stark självkänsla. Självförtroendet däremot, det är kopplat till prestation. Alltså din tro på din förmåga att prestera i olika situationer. Du har ett gott självförtroende när du vet att du behärskar och klarar av en uppgift som du ska ta dig an eller blir tilldelad. Du har ett gott självförtroende när du tror på din egen förmåga även i nya och oprövade situationer. Du har tillit till att du kan prestera. Då har du ett gott självförtroende. Det går att ha ett starkt självförtroende och en dålig självkänsla. Det var precis det jag hade. En dålig självkänsla betyder inte alltid att du är blyg eller tillbakadragen. Det visar sig inte alltid utåt. Det kan pågå på insidan. Tvivel, osäkerhet och en ständig jämförelse med andra människor. En bekräftelse som alltid behöver komma utifrån och sällan kommer inifrån. Det var därför det var så förvirrande för mig. För jag visste inte skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Men jag trodde på min egen förmåga att prestera. Jag var ganska orädd och jag har alltid varit en vinnarskalle. Jag visste att jag hade ett gott självförtroende. Men varför kände jag då en otillräcklighet på insidan? Jag var rädd för att visa vem jag var. Jag tvivlade på att jag skulle duga som jag var. Och för att inte visa mig sårbar så byggde jag en mur så tjock att jag distanserade mig ifrån mig själv. Jag tappade kontakten inåt och fokuserade på helt fel saker i livet. Om vi inte lär oss skillnaden mellan självkänsla och självförtroende och blandar ihop dessa två är det lätt hänt att vi ställer till det för oss själva. Framförallt om självkänslan är låg och vi lägger vårt egenvärde i våra prestationer och framgångar. För vem är vi då när vi inte längre presterar och framgångarna uteblir?
Tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young.
Yeah.
Under hela min uppväxt och även mitt vuxna liv såg jag upp till pappa. Han var min idol. Pappa var den coolaste och smartaste personen jag visste. Jag var stolt över honom. Han var stilig och hade ett stort och varmt leende. Han hade en tydlig Stockholmsdialekt trots sitt jämtländska ursprung. Han hade en fantastisk fantasi och var rolig som få. Insatserna han gjorde som tomte om jularna fick ung som gammal att skratta. Jag älskade att se honom komma genom skogen på baksidan av vårt hus med sin lykta och säcken full av klappar. Pirr i magen och stora förväntningar. När jag var 10 år så flyttade vi från Partille ut till Lerum. Där hade mamma och pappa byggt sitt drömhus. Det inkluderade även att jag fick en egen ponny, trots att jag knappt kunde rida. Men det var en av pappas drömmar som gick i uppfyllelse. Eget stall med egna hästar. Pappa lyckades köpa världens snällaste och mysigaste ponny till mig. Hon var mycket tålmodig under tiden jag lärde mig att rida ordentligt. Blondie. Pappa, jag och Blondie kuskade runt i södra Sverige på diverse hopptävlingar under många år och vi hade hur kul som helst. Det var en fantastisk tid. Under varma sommarkvällar när jag och mina kompisar fick lova att sova på vårt höloft var det en självklarhet att pappa skulle komma och skrämma oss innan vi somnade. Där låg vi med ficklampan i högsta hugg i våra sovsäckar i det väldoftande höet och bara väntade. Det var knäpptyst. Allt vi hörde var flugornas sporadiska surrande. Alla höll andan av förväntan. Och plötsligt så hörde vi rassel nere i stallet. Sen långsamma, tunga steg upp för trappan till loftet. Bang, bang, bang på dörren. Vi skrek av förtjusning. Vi visste ju att det var pappa, men vi blev härligt skrämda och uppspelta ändå. Det är minnen som värmer mig än idag. Pappa rotade Djurgården i mitt hjärta. Han lärde mig att köra båt, grilla, åka skidor och att rida. Han lärde mig att kråla och göra voltvändningar under vattnet i våran pool. Han la sig aldrig i ett kortspel för att jag eller min bror skulle få vinna. Nej, han ville lära oss att vi inte alltid kunde vinna bara för att vi var barn. Jag förstår idag hur roligt han måste ha haft det och att jag var en så otroligt dålig förlorare. Pappa var en riktig retsticka, men gjorde det alltid med kärlek. Jag hade en kärleksfull och fin uppväxt på många sätt. Jag fick göra och uppleva saker som är få förunnat. Jag har alltid varit medveten om att jag var privilegierad och jag har alltid varit tacksam för det. Men trots både kärlek och privilegier hade jag en svag självkänsla. Jag lärde mig inte skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Jag kunde helt enkelt inte göra skillnaden på mitt egenvärde som person och min prestation. För mig blev det viktigare att verka självsäker och tuff än att vara ödmjuk och snäll. För att visa sig svag, det kunde man inte göra. Vem skulle tycka om mig då? Det var väl bra att våga vara kaxig, eller? Under större delen av min skoltid så gjorde jag min kaxiga attityd till lite av ett signum. Jag var inte bara kaxig utan jag var ganska elak ibland. Jag minns att jag inte tyckte om känslan efter att jag hade varit elak på någon. Jag kunde avundas de som var snälla och trygga i sig själva. Som inte hade lika stort bekräftelsebehov som jag. Men jag visste inte hur jag skulle agera annorlunda. Och jag var trots allt populär. När jag började på gymnasiet så ville jag tydligt markera att jag var orädd. Någon stor skola med närmare 1400 elever. Redan i ettan så kunde jag helt obehindrat gå före hela matkön och ställa mig först för att ta mat. Mina kompisar fattade inte hur jag vågade och deras imponerade miner och kommentarer gav mig luft under vingarna. Men det var inte särskilt trevligt gjort. Det visste jag. Men just då gjorde jag allt för att dölja min osäkerhet och för att visa mig svag. Pappa var väldigt framgångsrik under många år. Han hade ett flertal framgångsrika företag och han tjänade mycket pengar. På det glada 80-talet så gjorde man affärer på ett annat sätt än vad man gjorde efter spruckna IT-bubblor och kraschade fastighetsmarknader. Och i och med att tiderna förändrades, förändrades även förutsättningarna. Stora motgångar drabbade honom och vår familj väldigt hårt under en lång period. I och med det så tror jag att pappa tappade bort sig själv och han kunde helt enkelt inte hantera motgångarna. Han hade inte rätt verktyg för att själv hantera situationen och han vägrade att ta hjälp från någon annan. Mamma gjorde allt i sin makt för att hjälpa honom, men han ville varken ta emot hjälp eller acceptera situationen. En negativ, nedåtgående spiral hade påbörjats för pappa. Åren som följde var tuffa, svåra och stundtals väldigt mörka. Händelser och situationer som har förträngts. Minnen som har suddats ut. Så som vi gör för att orka gå vidare. Varför kunde inte pappa acceptera situationen? Lära sig från misstagen och börja om. Ta hjälp. Vi älskade ju honom villkorslöst, oavsett om han var framgångsrik eller inte. Visste han inte det? Räckte inte det? Jag tror att en del av pappas problematik berodde på en oförmåga att se sitt egenvärde bortom framgång, prestationer och alla pengar. Han ville inte acceptera att han inte kunde göra affärer på samma sätt som förut eller att han behövde börja om och bygga på något nytt. Han kunde inte acceptera att han inte längre var den förmögna och framgångsrika entreprenören han en gång varit. Och vem var han? Och vad var han värd som människa utan allt det han hade skapat för sig själv och sin familj? Han tappade helt enkelt fotfästet. Jag tror han varken kunde se eller känna sitt egenvärde längre. Han kunde inte få rätsida på sitt sjunkande skepp och ingen kunde nå eller hjälpa honom. Jag har inte alla svaren på varför pappa valde att ta sitt liv. Jag tror att det var flera olika orsaker till att han inte ville leva längre. Som bristande självkänsla, depression, alkohol, besvikelser och svåra livsförändrande händelser. De orsakerna i kombination med varandra blev helt enkelt outhärdliga för honom. Självklart något förenklat av mig för att göra det hela greppbart. Sanningen får jag ju ändå aldrig veta.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. You stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Min dåliga självkänsla höll sig kvar under många år och tog sig uttryck i olika former av oskönt beteende, både mot mig själv och andra. Den höll sig kvar även långt efter pappas död. Jag vet att jag kände att det var något som inte stämde, men jag kunde inte sätta fingret på vad. Jag gick i terapi under flera år och tog små steg framåt, men inget som förändrade mitt beteende eller tankesätt i det stora hela. Nu i efterhand så tänker jag att det kanske var så att jag inte var redo för förändringen än. Det var som att vara inlåst i en trång och obekväm cell och inte kunna ta sig ut, trots att jag själv satt med nyckeln i handen. Jag började acceptera att mitt liv inte skulle bli som jag ville och drömde om, utan att jag fick anpassa mig till de omständigheterna jag befann mig i. De omständigheter som jag till stor del själv skapat, fast jag tyckte att jag var ett offer för. Det här med att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen lycka, det hade jag inte fått grepp om än. Min bristande självkänsla var även en bidragande faktor till att jag ständigt jämförde mig själv med andra. Jag tappade helt tron på min egen förmåga och till slut tillät jag andra människor att definiera vem jag var som person. Jag hade hunnit bli över 30 år och var full av självblockeringar. Jag hade fel fokus i livet. Jag trodde att lyckan och mitt egenvärde fanns i pengar och dyra saker. Jag hade ett jobb som jag inte trivdes med och levde i en relation som inte var bra för mig. Utåt sett så såg det nog ut som att jag hade ett bra liv med resor, fina saker och lyx. Men jag saknade helt syfte och mening. Är det så här mitt liv ska vara? Vad är meningen med mitt liv? Vad är mitt varför? Frågeställningarna fanns där hela tiden, men jag hade inte förmågan eller modet att börja agera för att förändra mitt liv. Men en sak visste jag, och det kändes i hela kroppen. Och det var att pappa hade önskat så mycket mer för mig än där jag befann mig just nu. Efter ytterligare några trevande år så fick jag upp ögonen för några av Sveriges bästa coacher. Och efter att ha lyssnat lite extra mycket på speciellt en av dem så fastnade den rösten i mitt bakhuvud. Rösten fanns där hela tiden med en ständigt återkommande fråga. Det är Kjell Enhager, Sveriges främsta coach och mentala tränare om du frågar mig. Och han säger: jag förstår att du inte kan. Men om du kunde, vad skulle du göra då? Ja, om jag kunde, vad skulle jag göra då?
Wrap your legs around these velvet rims and strap your hands across my ears.
Pappas död var en livsförändrande händelse. Livet omkullkastades och ingenting skulle åter bli sig likt. Men så är det med livet. Det är orättvist, oförutsägbart och väldigt smärtsamt med jämna mellanrum. Svårigheter, problem och motgångar är en del av livet och så kommer det alltid att vara. Vi behöver förstå det och vi behöver acceptera det. Att tro att vi ska kunna undkomma svårigheter i livet, det är bara korkat. Vad vi behöver göra, det är att ta ansvar och se till att vi är rätt rustade för livets motgångar när de dyker upp. Se till att vi har en stark självkänsla och att vi känner vårt egen värde och att vi har ett starkt självledarskap. Så vi på så sätt kan hantera motgångar och svårigheter på bästa möjliga sätt. Och så här är det. Det är bara upp till dig. Ingen annan kan göra det jobbet eller ta det ansvaret. Självkänsla och självförtroende är färskvara och behöver ständig träning. Precis som med fysisk aktivitet. Jag menar, du gör ju inte 1000 sit-ups vid ett tillfälle i januari. Och sen i juni så undrar du varför du inte har rutor på magen. Personlig utveckling och att bygga ett starkt självledarskap är en livsstil och ett livslångt engagemang. Det finns inga genvägar. Och där befann jag mig nu, många år efter pappas död, och började inse att jag själv hade en liknande problematik som jag tror att pappa hade. Jag saknade egenvärde bortom yta, prestationer och framgång. Jag såg inget värde i mig själv om jag inte var någon. Och jag hade varken ekonomisk eller yrkesmässig framgång. Och det var ju det jag trodde var det viktiga i livet. Trots att jag visste hur det hade slutat för pappa. Hur kunde jag själv ha tappat riktningen med all den erfarenheten jag hade? Först när vi själva blir medvetna om att vårt eget välbefinnande är vårt eget ansvar kan förändringen ske. Innan vi kan skapa förändring i våra liv så behöver vi själva gå med på att det faktiskt går att förändra och förbättra våra liv. Jag hade kunnat fortsätta att göra mig själv till ett offer för omständigheterna och tillåtit den negativa spiralen att fortsätta. Att jag fick nöja mig. Nöja mig för att jag aldrig vågade tänka eller känna efter på riktigt vad det var jag ville göra med mitt liv. Acceptera att jag aldrig skulle tro på min egen förmåga eller våga gå min egen väg. Men nej, nu fick det vara nog. Det måste kunna bli bättre, tänkte jag. Och Kjells malande fråga i bakhuvudet kvarstod. Om jag kunde göra vad jag ville, vad skulle jag göra då? Min vilja till ett bättre liv tog äntligen över. Jag ville ha förändring. Det var dags att använda den där nyckeln och kliva ur den där trånga och instängda cellen. För vem annars ska skapa förändringen? Vem är ansvarig för mitt liv? Jo, jag. Bara jag. Jag återupptog terapin. Jag läste en mängd böcker om självkänsla och personlig utveckling. Lyssnade på poddar och gick kurser i mental träning och självledarskap. Nej, det var inte alltid lätt att möta mig själv och försonas med mina tillkortakommanden. Men det finns inga genvägar. Jobbet måste göras. Det gav mig insikter om mig själv och mina värderingar. Och jag lärde mig att jag själv kan ta ansvar för hur jag vill leva. Och jag kan ta kontroll över hur jag tänker. Jag började att bygga min självkänsla och skaffa mig verktyg för att på bästa sätt möta och hantera livet. Det är en fantastisk känsla att lära känna sig själv på riktigt. Så oavsett hur hjärtskärande pappas död än var, fortfarande är, så har det hjälpt mig på min väg mot klarhet och förståelse. Till slut vågade jag verkligen tänka och känna efter vad det är jag vill göra med mitt liv. Jag hittade mitt varför. Och som livscoach får jag idag möjlighet att hjälpa andra människor på sin resa. Det är en ynnest. Och jag är så tacksam för att jag får möjlighet till att hjälpa, coacha, inspirera och att vägleda andra människor. Det är min mission i livet. Att hjälpa fler människor att finna mer glädje i sin vardag, stärka sin självkänsla och leva sitt liv på sina egna villkor. Trots svårigheter och stora livsförändrande händelser så har vi makt att välja hur vi lever våra liv. Vi har makt att välja hur vi hanterar och reagerar på livets svårigheter och motgångar. Och en stark självkänsla och ett starkt självledarskap hjälper oss med detta.
Efter stigen till toppen av världen. Mamma sa, lille bastard, du är en gåva från en prins på genomresa. Gör något jag aldrig klarar. Stig till toppen. bryr sig om det. Den är bara min. Bakom ögonlocken skulle ta dig i. Och vägen var rak, men vägen är skruvad som en psykopat. Min vän, stig till toppen.
Jag har fått vad jag tycker är många fina egenskaper av pappa. Bland annat hans humor. Jag kan skratta för mig själv ibland när jag ser eller hör saker som jag vet att pappa hade tyckt varit roliga. Han är med mig hela tiden. Jag bär hans kärlek i mitt hjärta och min kärlek till honom är oändlig. Det är en otroligt sorglig historia och jag kan känna sorg över att det finns ett begränsat antal minnen att se tillbaka på. Att det aldrig kommer att skapas nya. Men så är det. Jag hade gjort vad som helst för att få en kram till, höra hans röst eller få lägga min hand på hans kind. Men det får jag inte. Ingenting i världen kan få honom tillbaka. Så vad gör man? Jo, man fokuserar på det som värmer och det som ger en ett leende på läpparna. Och så väljer man tacksamhet. Tacksamhet över att jag fick nästan 26 år tillsammans med pappa. Tacksamhet över kärleken jag fick. Tacksamhet över allt jag fick uppleva tack vare pappa. Och tacksamhet över allt han lärde mig. Tacksamhet över att en del av honom alltid lever vidare i mig. Jag är stolt och glad över att jag valde att inte bli ett offer för mina omständigheter. Jag är stolt över att jag till slut valde att skapa förändring i mitt liv. Det finaste och det bästa jag kan göra både för mig och pappa är att leva mitt liv på bästa sätt. Göra det som får mig att må bra och lova att alltid ta ansvar för mitt liv. Lova mig själv att alltid se min personliga utveckling som ett livslångt engagemang. Jag vill även ägna en del av mitt program till min mamma, Kristina. En kvinna utan dess like. Jag kan inte för allt i världen förstå hur hennes upplevelse under dessa år var. Men det finns ingen som är mer tacksam än jag för att hon aldrig gav upp. Jag är så stolt över dig, mamma. Vi är väldigt lika på många sätt, inte bara utseendemässigt. Vi har många liknande egenskaper, och inte bara bra egenskaper, men de tar jag gladeligen. Vi skrattar ju åt det tillsammans. Utan dig, mamma, hade jag aldrig varit där jag är idag. Jag är så stolt över hur vi ständigt utvecklar vår relation. Och jag är så stolt över den du har blivit och hur du har vuxit. Din villkorslösa, obegränsade och aldrig sinande kärlek är ett livselixir. Du är en superkraft. Jag älskar dig oändligt. Oavsett uppväxt, arv och miljö så behöver vi lära oss att vi själva är ansvariga för våra liv. Vi behöver lära oss att en stark självkänsla och ett starkt självledarskap är nycklar till ett bättre, mer balanserat och glädjefyllt liv. Kom ihåg att vi kan aldrig lära ut något vi inte själva behärskar. Om du själv inte har en stark självkänsla kan du inte heller förmedla detta till dina barn eller dina nära. Vi behöver lära oss att våga, tänka och känna efter själva. Vad vill jag med mitt liv? Hur vill jag må? Vad är det faktiskt som spelar någon roll? Vad är viktigt för mig? Det är inte själviskt eller egoistiskt att tänka på dig själv och ditt välmående. Att prioritera dig själv och ditt välmående är allt annat än själviskt. Det är smart, det är ansvarsfullt och omtänksamt mot både dig själv och din omgivning. Jag har verkligen inte allt jag önskar mig, men jag är så glad och tacksam över mitt liv och där jag befinner mig idag. Jag är frisk, jag är älskad, jag har tak över huvudet, jag har fantastiska vänner. Och varje dag har jag möjlighet att göra det bästa av det jag har. Vi har alla olika förutsättningar i livet och så kommer det alltid att vara. Prioritera din utveckling utifrån dina förutsättningar och se till att du fokuserar på det du kan påverka. Ditt förhållningssätt och din attityd ligger till grund för hur ditt liv kommer att utspela sig. Självkänsla, självledarskap och att lära sig att hantera motgångar är alla grundstenar till ett bättre liv. Och glöm inte att träna på att känna tacksamhet för allt du har, här och nu. Förändring är inte alltid lätt, men alltid möjlig. Vad blir vinsterna för dig? Om du vill ha förändring i ditt liv är det du som behöver skapa den. Tack för att du har lyssnat.